Och jag heter Alexandra Pascalido och är programledare för P1 Debatt. Här står jag mitt i Stockholm vid Sergelstorg på Kulturhuset inför publik. Och du hör just nu Sveriges mest omdebatterade debattprogram som idag har rubriken Vem bryr sig om miljonprogrammen när stenarna slutat vina och bränderna har slocknat. Vi kommer att få träffa en massa spännande och intressanta gäster, men vi ska börja med tvåbarnsmamman som växte upp i miljonprogrammet Pilängen i Landskrona och idag bor i Vällingby. Och det är ingen mindre än den nykläckta hiphopstjärnan som var med i Ladies First på Dramaten och är med i Linda Piras Knäppa mina fingrar. Mina damer och herrar, ge Kumba en stor applåd. Välkommen!
Jag mötte ondska när jag bara var 16 år. Många är på min kropp och själ. Jag fäller ingen så. Vägen var svår som ni förstår. Jag minns det som igår. Kvinnojouren var det första som frågade hur jag mår. Enda tröst jag hade bara tiden läker och alla så. Och se på mig idag och vart jag står. Så tänk om världen kunde bli bättre och ljusare som mitt liv. Trots allt som har hänt försöker jag gå vidare och vara positiv. En snubbe sköt en annan man på min gård igår. Någon blir knivad i min port och ska barnen förstå. Vad ska man säga? Syn bara helt haram. Läcka Gud, skapa smärta, tog livet av varann och få vatt, få gram, svarta pengar i hand. Att blåsa på en snabb död tills du bara försvann och känt så i smärta. Begravt flera vänner men jag lever före alla då ni aldrig återvänder. Se alla de kilon som pumpas in i staden med procenta gäng medlemmar och polisen bryter lagen. Mamma, pappa, barn vi bara klara vår dag. Unga familjer, hög hus i vänta på barnbidragen. Som vanlig dag i staden, vad som helst som mättar magen. Kände aldrig slagen, situationen gör dig galen. Barn som från huvud staden. Nu ser man fånga dagen, blickar framåt när jag lägger sista raden. I staden där jag bor, allt på grund av pengar. I staden där jag bor, gator, betong och parabolklädda fasader ligger som en backdrop till våra dagliga vanor. Så jag fanna änglar. Allt på grund av pengar. Allting samma, allting ändras. Krigat från första stund jag kom till den här jorden. Rosengårds betong som ekar de här orden. Slipat min rap när chansen kom jag tog den. Fäste ögonen på tronen i den kalla Norden. Kumba är mitt namn, här stammar från Afrika. Majestätisk flow långt över det vanliga. Från mitt kvarter till tredje världs ghetto. Kumba hörs överallt från Grimsta till Soweto. Stockholms betong bebläst av denna sång. På samma sätt som Aina häst med bröder med batong. Hård verklighet som asfalt under mina fötter. Mörka en kritvit, bestraff av sina rötter. Mycket skit och slit i staden där jag bor. Ungdomar får växa upp utan framtidstro. Vad är det här egentligen för en plats att bo? För många som slutar som en rest in peace tattoo. Så jag fanna änglar. Allt på grund av pengar. Gator, betong och parabolklädda fasader ligger som en backdrop till våra dagliga vanor. Så jag fanna änglar. Allt på grund av pengar. Allting samma, allting ändras. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara här. Alexandra Pascalido, P1 Debatt. Tack.
Kumba och singen i staden kommer snart. Idag handlar Peter Batt om miljonprogrammens magi och misslyckanden. Om förorternas samtid och framtid. Och när vi talar om förorter syftar vi sällan på de välmående och de välansade gräsmattornas Limhamn eller Djursholm. Förorten har kommit att bli ett samlingsnamn för miljonprogramsområden som präglas av utanförskap, fattigdom, hög arbetslöshet, lågt valdeltagande, dåliga skolresultat. Och miljonprogrammen de byggdes under rekordåren 1965 till 1974. På bara 10 år byggdes mer än 1 miljon bostäder runt om i Sverige. Och trots att ungefär 25% av Sveriges befolkning bor i miljonprogram är det inte direkt en valfråga. Vem bryr sig egentligen om miljonprogrammen när bränderna har slocknat, när stenarna har slutat vina? P1 Debatt bryr sig. Och våra gäster som har kommit till Kulturhuset från olika delar av landet bryr sig. Och vår publik bryr sig. Och du som lyssnar får jättegärna delta i diskussionen i chatten på Sveriges Radios hemsida eller under hashtaggen P1Debatt. Hur är det att bo i miljonprogramsområden? Vad vill vi att politikerna ska göra? Skriv din egen önskelista. Vi ska göra vårt bästa för att så många lyssnarreaktioner ska vävas in i det här programmet. Och till min hjälp har jag en fantastisk gästlista och jag vill välkomna er alla. Och vi ska börja hjärtligt välkommen säga till Nabil Abdul Fattah från aktivist ifrån Alby. Du är född och uppvuxen i miljonprogramsområdet Nacksta i Sundsvall och sen har du växt upp i Hammarkullen i Göteborg och bor nu i Skärholmen, ett annat miljonprogramsområde, där du arbetar med ungdomar och du är också ledarskribent i tidningen ETC. Och då skulle jag vilja att du börjar med att ta tempen på miljonprogrammen 2014, några dagar, några veckor innan valet.
Ja, jag skulle nog säga att i miljonprogrammen idag eller i förorterna överallt känner människor att de har samma rättigheter som människor utanför miljonprogrammen, men de har inte samma förutsättningar till att lyckas i livet. Och med det menar jag att de inte har samma möjligheter till att få lika bra vård. Deras barn har inte samma möjligheter att klara av skolan. I Sätra skolan exempelvis som ligger i Skärholmen går barnen ut med 60% av eleverna går ut med fullständiga betyg. Och de känner inte till sina rättigheter på samma sätt som vad ska man säga, människor utanför förorterna. Och det känns också som att resten av Sverige inte har ett intresse av att få dem att känna till sina rättigheter. Och ja, men man har inte samma förutsättningar helt enkelt.
Men hur har saker och ting förändrats? Du har ju ändå erfarenhet från tre olika delar av landet. Nacksta i Sundsvall, Hammarkullen i Göteborg och nu miljonprogrammen i Stockholm. Ser du liksom några skillnader och vad har förändrats sedan du växte upp?
Ja, skillnaden jag ser är att människor som bor där har ju alltid varit en arbetarklass. Att när jag först kom till Sundsvall, så jag föddes i Libanon, jag kom sen till Sundsvall. Då var det människor som var liksom vit arbetarklass. Det har nu bytts ut mot människor som är icke-vita, som har blivit liksom den nya arbetarklassen. Men det som skiljer sig nu från när jag växte upp var att dagens ungdomar kräver mer. De är inte lika tacksamma som föräldragenerationen var. Och man börjar organisera sig, man börjar visa kärlek till sin ort. Även fast den inte har allting så hjälper man ändå till att bygga upp den. Och det är en stor skillnad som jag ser tidigare när det hela tiden var diskussioner om att för att du ska lyckas i livet eller för att du ska lyckas i Sverige så ska du flytta härifrån för att förorten har ingenting att erbjuda dig. Och bor du kvar så är du ett misslyckande. Men nu är det människor som väljer att hjälpa till och bygga upp sitt område för att man faktiskt älskar det stället där man bor.
Mm. Och du har till exempel haft några ungdomar som har ockuperat kommunhuset, kan du inte berätta om det, och förvandlat den till en fritidsgård?
Ja, det stämmer. Det var när jag jobbade i Alby, så har Alby ligger i Botkyrka kommun, för resten av er som inte vet det, så har kommunen lovat ungdomarna en fritidsgård i ungefär 9 år som inte har blivit av, medan man har skrutit hela tiden om att den ska bli av. Och ungdomarna blev less på det och sa att vi går inte en vinter till utomhus. Vi är ledsna på att frysa liksom. Så de tog sig in i kommunhuset och gjorde en fredlig ockupation. De tog med sig pingisrack och fotbollar och musik och sa att okej, får inte vi vår fritidsgård, då förvandlar vi kommunhuset till vår fritidsgård. Och en vecka efter det så fick de faktiskt ett ställe. Så i förrgår så invigdes en verksamhet för unga vuxna i Alby. som ja, är också det. Ja. Där jag är jättestolt också, över dem. De är helt underbara.
De är underbara, men de har också sett till att de får riktiga löner, de som arbetar, ja, där. Att det har blivit en riktig verksamhet, så att det inte är någon så här bidragsberoende, eller hur?
Nej, Mys, precis. För det fanns ju en tidigare verksamhet för unga vuxna, men det var liksom två, tre timmar på söndagar på en högstadieskola som var den verksamheten som fanns tillgänglig. Nu är det 6 dagar i veckan och alla ungdomarna som var med och renoverade den här lokalen fick riktiga löner under hela sommaren och de har fått vara med och bestämma innehållet. Så, ja.
Det är jättebra och det är fantastiskt att unga människor faktiskt kan liksom påverka sin tillvaro på det sättet. Men om du skulle nämna 3 av de största problemen i Sveriges miljonprogram idag, vad skulle det vara?
3?
Ja, 5 då.
Nej, men jag skulle nog säga...
Är det arbetslösheten? Är det de sjunkande skolresultaten? Är det låga valdeltagandet? Eller är det liksom ohälsan?
Det är allt det. Men samtidigt så är allt det också grundar sig i en orättvisa. I en syn på miljonprogrammen och förorterna som att det är ett ställe någonstans långt bort och inte en del av Sverige. Och det är den synen som är det största problemet. För att man måste också inse att förorterna är ett... Problemet i förorterna är ett svenskt problem, inte ett utländskt problem, inte ett invandrarproblem, inte ett integrationsproblem, utan det är ett svenskt problem och man måste förhålla sig till det. Mm.
Stefan Fölster, som är chef för Reforminstitutet, tidigare Svenskt Näringsliv. Du skriver: mitt i Sverige finns regioner där arbetslöshet, bidragsberoende och betalningsproblem närmar sig Greklands eller Spaniens nivåer. Vilka områden talar du om, Stefan Fölster?
Vi är så vana vid att prata om områden med många nyanlända som Rinkeby eller Rosengård. Men när man ser ut över hela landet så visar sig faktiskt att det finns ganska många, ofta mindre bruksorter som har väldigt hög ungdomsarbetslöshet, där kanske bara hälften klarar gymnasium, inkomsterna är låga, livsförväntan inte särskilt hög. I många av dessa orter också där skolresultaten har rasat som mest under senare år. Och det finns egentligen ingen lösning annat än att många ungdomar flyttar därifrån. De längtar faktiskt att flytta till städer där det finns fler invandrare.
Och det här är inte direkt några mångkulturella miljonprogram du talar om, utan det är snarare monokulturella...
Ofta i dessa orter finns det väldigt få invandrare.
Vilka orter kan du nämna till exempel? Ja, är det som har alla dessa sociala...
En liten ort som jag besökte nyligen heter Ragunda, som ni kanske inte ens vet var det ligger, i Jämtland. Som har tappat en tredjedel av sina invånare på 20 år. Och man ser inte misär när man kör igenom. Det är gulliga, fina hus och så. Men som sagt, ungdomar... får inte jobb och flyttar därifrån och klarar ofta inte skolan heller.
Men vad menar du när du skriver om detta? Menar du att dessa områden också präglas av ett utanförskap och är jämförbara med miljonprogrammen? Eller vad är det du menar?
Så utanförskap kanske är fel ord, även om många inte har arbete där heller. Men invånarna där betraktar sig nog inte som utanför samhället. Men det finns så betydande sociala problem, och kan man skapa fler arbeten där och få bättre skolresultat, då kan vinsterna för samhället och för de människor som bor där vara lika stora som i förorter till Stockholm. Nu kan man säga att i många av de här små bruksorterna i landet som jag pratar om, där är trenden snarare nedåt. Medan i en hel del förorter, säg Stockholm, så finns det ändå en liten förbättring. Trots finanskris och trots att antal nyanlända ökar, så man skulle kunna tro att det blir värre problem. Men om man ser på andelen ungdomar i arbete så har den ändå ökat något med 12% i Husby mellan 2006 och 2012.
Så 14% du menar helt enkelt att det har blivit bättre i miljonprogrammen?
Nej, så jag vill inte överdriva det, och kanske inte i alla avseenden, men man ska inte svartmåla. Det blir något bättre. Och Och det kommer inte av en slump, utan det beror också på att väldigt många engagerar sig. Många som bor där, många bostadsbolag som kommer med rätt påhittiga initiativ och lösningar.
Och bostadsbolagen ska vi faktiskt återkomma till, för vi har också representanter därifrån. Men vad kostar segregationen egentligen samhället? Du är ändå ekonom, kan man räkna? Kan vi få en liten summa?
Så ekonomer är människor som vet priset på allt, men värdet av inget, sägs det.
Just det.
Men det går inte att sätta en siffra på det, men ska man hålla perspektiv på det, då är det ändå så att det finns länder med mycket större segregering som inte går under av det. Å andra sidan är det också så att kan man lyfta en ungdom från så att säga, en framtid av utanförskap, arbetslöshet, kanske brottslighet, till ett liv av att vara integrerad om man så vill få arbete, då blir det en samhällsvinst på 5-10 miljoner, kan man nog räkna hem.
Här är några som är glada över de här, precis. Så att man kan, exakt, så varje människa, varje öde är ändå en vinst. Och jag tänker att vi ska diskutera vidare här med näringslivets ansvar för miljonprogrammen och så. Men jag tänker att någon som har kostat samhället en del pengar, det är ju du, Kent Lindahl, från Rågsved och idag i Farsta, där du också arbetar som fältassistent. Och du kostade ju samhället ganska mycket pengar. Du kan berätta om det själv, Kent.
Ja, så jag är uppvuxen då i Söderort. Och på den tiden Rågsved och Farsta då, liksom Rågsved och Farsta nu, det är så likt. Och sen därför blir det, som redan varit inne på, dumt att göra en etnicitetsfråga. För då på den tiden var det vit svensk arbetarklass, och idag så är det fortfarande arbetarklass, och sen har det bytts ut bara befolkningen. Då var det liksom cannabis och det var alkohol och rätt stor social utslagning också. Så där började jag, det är 70-talet vi pratar om det. Och sen så hoppade jag av, som många andra, hade inte gymnasiebehörighet. Eller jag började 2 veckor och sen hoppade jag av. Skillnaden då mot nu, som varit inne på, det är att då fanns det jobb. Så att de flesta som även hoppade av då, sådana som jag exempel, det tog mig 3 veckor så hade jag jobb. Sen rullade det här på, och sen så via skinnskalle tiden för min del, och skinnes var en ganska stor grej på 80-talet. Det är väl inte riktigt idag.
Det var ju ni som såg till, ni hängde i Gamla stan. Ni såg till att sådana som vi från Rinkeby inte fick komma till Gamla stan.
Ja, det intressanta med det är att de som jag träffade idag från den sidan då, det som kallas kickersäng då, för det var inte riktigt samma begrepp som användes då. Så var det egentligen fel grupper som slog varandra på käften. För vi hade egentligen mer gemensamt när det gällde just det här med arbetarklass och förutsättningar och möjligheter. Men man ställdes mot varandra. Vilket också då media, om vi nu ska komma tillbaka till det sen, hjälpte till genom att blåsa upp de här konflikterna svenskar invandrare. Sen gick jag vidare till annat, hamnade i MC-miljön och så. Så att sammantaget, ja, jag har kostat rätt mycket pengar fram till 93 då jag lämnade alltihopa.
Så du hamnade i fängelse, du lämnar fängelset, och 93 då lämnar du hela den livsstilen bakom dig. Och vad fanns det då som gjorde att du kunde ta dig ut, liksom, att du kunde byta liv?
Ja, det som återigen då, som vi hoppningsvis pratar om idag, där fanns det hjälp och resurser att få. Det finns det. Nu jobbar jag åt socialtjänsten idag här i Stockholm, och den hjälp jag fick 93, den skulle jag aldrig fått idag. Och då kan man då tycka, ska man lägga pengar på en sån som jag eller motsvarande ungdomar idag? Så absolut. För från 98
fram till idag. Men är det här partipolitisk propaganda du håller på med nu? Att man har skurit ner så mycket förr?
Nej, det är ett
faktum. Vad har man skurit ner?
Ja, det började redan då långt innan 2006. Så det handlar inte om att det råkar vara 2006 allting försämrades, utan det började tidigare. Möjligheten i socialtjänsten att lägga resurser på projekt som fanns då. Det fanns en större uppdelning med olika sektioner inom socialtjänsten exempelvis. Annan hjälp med bostadsmarknaden, annat samarbete med arbetsgivarna. Och möjligheten till stöd, personligt stöd om man nu ska uttrycka det så. Mentorer, terapeuter, vad du vill. Som sagt, det har säkert försvunnit till idag då jag jobbar där vi kan komma med massor av bra idéer kring eller ungdomen själv kommer med bra idéer. Men vi kan inte genomföra dem, därför det tar stopp en bit upp när det handlar om resurser. Det är inte så att socialsekreterarna är onda alla gånger, utan det blir ändå nej en bit upp, för annars blir det ett underskott.
Hur resoneras det? Du är ju ändå, du är fältassistent, du är på gatan, du vet vad som händer, men du hör ju också hur det låter på inom stadsdelarna och inom socialtjänsten.
Alltså där jag jobbar är det ju, det är liksom mikrodel av Stockholm och Sverige som är otroligt delad. Det finns liksom den ena sidan Älvsjövägen och den andra sidan Älvsjövägen. På ena sidan är det villaområdet, på andra sidan det område som anses av en del vara lite mindre fint. Och när folk i min bransch ibland pratar om de här två olika sidorna så har man en tendens att använda ett helt annat språkbruk för dem på den mindre fina sidan.
Hur då? Hur kan det låta?
Ja, i sämsta fall så är det ganska nedvärderande och raljerande. Och man har, kan jag tycka, vissa individer. Det här gäller inte alla nu, så det gäller inte alla som är anställda. Men vissa har en ganska trist människosyn när det gäller den ena sidan. Sen är det också så att man är medveten om att på den ena sidan så har man resursstarkare föräldrar och familjer att ha att göra med jämfört med den andra, apropå det här med hur man förstår. Breven som jag ser själv skickas hem, de är skriva på en akademisk svenska. Jag får läsa om breven, jag tycker ändå jag är ganska bra på att prata och läsa. Får läsa om breven ett par gånger. Och hur ska då den här familjen som kanske kom till Sverige för 2 år sedan ha en chans att begripa det som står som kan påverka hela familjens tillvaro rätt lång tid framåt?
Det är intressant det du nämner med Älvsjövägen som är så tydlig liksom vattendelare och, så, som, och på något sätt blottar den här segregationen. Du berättade för mig också att det är jättestor skillnad på 2 olika butiker, va? Matvarubutiker.
Ja, på den ena sidan vägen då, där har man ett ganska, vad ska man säga, fantastiskt väl utbyggd delikatess. Man säljer KB-biff och hummer och man har väldigt höga försäljningssiffror, ganska ekonomiskt starka kunder. Och på den andra sidan vägen en bit bort finns en affär i samma kedja med ett helt annat utbud, för det är en helt annan kundkrets.
Och vad kan det vara?
Ja, helt mer vanliga varor, billigare varor.
Falukorv kanske?
Ja, typ ungefär så. Så att redan på den lilla nivån ser man, där finns det en skillnad. Och det är de som bor där ser den också och upplever den.
Jag tänker också det är rätt frapperande det här med tjänstemännens syn och jargong när det gäller att beskriva människor. Irene Molina, du är professor i kulturgeografi på Uppsala universitet och föreståndare för Institutet för bostads- och urban forskning. Du har bott i Tensta, du har bott i Gottsunda, nu bor du i Uppsala. Jag tänker, du har suttit i inte mindre än 4 statliga utredningar och skrivit en rapport beställd av Nyamko Sabuni, för detta integrationsminister, om bostadssegregationen. Vad har ni egentligen lyckats med?
Alltså när det gäller, alltså vi har lyckats med väldigt mycket när det gäller att samla ihop kunskap. I Sverige har vi en förmodligen föredömligt och ansenlig mängd kunskap som kommer från forskning, inte minst statliga utredningar, men annan forskning också. Men där vi inte har lyckats alls med är att få gehör för vår forskning från politikerna, kan man säga. Och det, jag, nu säger jag faktiskt inte bara som en aktuell fråga, nuvarande problem, utan det, jag tycker historiskt har det varit så att
så politik... ni forskar förgäves?
Ja, det är mer eller mindre det, vi har enorma mängder kunskap, vi skulle kunna verkligen bidra till att börja lösa problemen, i alla fall börja tänka på hur vi kan lösa problemen med segregation och den här bristen på möjligheter som Nabila pratade om i början då av sändningen. Men
ni har
det vi saknar är den politiska viljan helt enkelt.
Så den politiska viljan saknas. Vi ska få höra sen i andra passet i andra timmen vad ni har för förslag på lösningar också. Men vad ser du som problemet? Vad är problemen i miljonprogrammet enligt er forskning?
Mm. Ja, det är ju ett väldigt, väldigt komplex bild förstås. Det går inte bara att sammanfatta det så kort. Men om du frågar mig vad det stora problemet är när det gäller segregationen så är det så att man byggde de här områdena på ett sätt som inte kunde vara något annat än segregerade förstklassmässigt. Alltså arbetarklassen skulle bo för sig, medelklassen skulle bo för sig och överklassen skulle bo för sig, eller övre medelklassen. Och där skulle det gå just de här separerande element i rummet som Kent pratade om, som Älvsjövägen till exempel. Det är ju en del av planeringen av den historiska svenska eller moderna stadsplaneringen i Sverige.
Så det ingick, segregationen ingick i arkitekturen?
Det som inte ingick kanske var den etniska segregationen, för att det var inte en aktuell fråga där man planerade just miljonprogrammet och städerna helt enkelt. Men, och det kom ju senare. och väldigt snabbt också, därför att det var ju, som många forskare pratar om, den nya arbetarklassen, så att säga, var ju en etnifierad och rasifierad arbetarklass då. Så att det sammanföll så småningom, klassegregationen med den etniska segregationen. De här områdena blev ju väldigt snabbt mycket stigmatiserade, alltså sedda som hotfulla, problemfyllda, farliga, och där folk inte, de som inte bodde där, inte hade någon lust att flytta till så småningom.
Rinkeby, där jag bodde, Rinkeby, kallades ju för ghetto första gången
Tensta
i svensk
var värst
media.
Tensta och Rinkeby. Men Rinkeby kallas först faktiskt som ghetto redan på 80-talet.
Ja.
Och där öppnade man förstås, så fort man började prata om det som ghetto, så öppnade man just för den här som vi kallar för rasifiering, stigmatiseringsprocessen, alltså att man i massmedierna och även i liksom vardagsspråk helt enkelt pratar om, alltså lägger meningar på de här områdena utan att ens behöva sätta en fot.
Så det är det som är skillnaden mellan det som Stefan Fölster talar om, de andra områdena som också har en ganska dyster statistik och är avfolkningsorter och också är hårt drabbade av arbetslöshet och så vidare. Men jag tänker också, det har talats mycket om bilbränder och stenkastning i svenska förorter, och de har skapat stora rubriker, men när det väl har lugnat ner så försvinner de här rubrikerna och också engagemanget på något sätt. Men den vardag som ligger bakom händelserna, den finns ju ändå kvar. Problemen kvarstår, och det har ju du skrivit mycket om. Skulle du kunna sätta, vad beror det här på?
Och det beror på att man inser inte vilket allvar i den här nu ganska långvarig process av nedmontering av välfärden, som mest drabbar förstås de här områdena där just arbetarklassen, som idag inte har tillgång till arbete som tidigare, och där generationer nu ser sig liksom befinna sig utanför arbetsmarknaden. Att om välfärden dras ner i just de här områdena, så är konsekvenserna ganska allvarliga. Med den nivå av segregation som vi har, så är det självklart att man kommer att få reaktioner av alla möjliga slag. För det finns ju inte, man fokuserar väldigt mycket på de här mera, vad ska man säga, sensationalistiska saker.
Upploppen
som att precis.
Våldet.
Men det pågår ju väldigt mycket organisering i de här områdena, för som Nabila till exempel var inne på och berätta, att ungdomar som vill ju återskapa sina fritidsgårdar. Invånare som organiserar sig idag för en rättvis och schysst renoveringsprocess av de nu slitna bostäderna. För att vi pratar om bostäder som är 40-50 år gamla och där inte en omfattande renovering har genomförts alls.
Och det ska vi tala mer om.
Det finns väldigt mycket organisering kring det och upprustning av förorterna. Till exempel Pantrarna i Göteborg har ju bildats just som, den är också en stigmatiserad organisation, men den har ju bildats för just som en reaktion för att det ju saknas upprustning i de här områdena, alltså
det finns ju flera sådana megafoner och så vidare.
Men så de saker vill medierna inte prata så mycket om, men det är först när det kommer till så att säga bilbränder och stenkastningar, då massmedierna bryr sig om att prata om befolkningen i de här områdena.
Din senaste forskning handlar just om våld, upplopp och polisens närvaro. Du talar om en militarisering av miljonprogrammen. Vad menar du med det?
Jag menar att det som Ken var inne på här, och så att det var liksom på 70-talet, så fanns det mycket mer sociala resurser. När man pratar, det kan man se på massmedierna faktiskt, om man gör en tillbakablick. När massmedierna pratar om sociala problem, då var ju politikernas lösningar direkt, spontant var ju, men då får vi liksom bättra på välfärden, då får vi ha fler sociala assistenter, då får vi öppna nya fritidsgårdar och så vidare. Idag är svaret, vi skickar fler poliser. Vi kräver att få fler poliser. Och det gjorde man faktiskt i Järvafältet för mindre än ett år sedan, att efter Husvikkravallerna så skickade man, så tredubblade man på den polisiära styrkan. Så att det är ju...
Men är det inte bra att man ökar den polisiära närvaron i dessa områden? Är inte de människorna som bor i dessa områden också värda att få känna sig trygga?
Ja, det är klart det skulle vara väldigt bra om detta inte var... Och där är ju faktiskt vikten på det här med militarisering, alltså som är lite provocerande. För det är klart att det inte... Jag menar inte att man skickar militärer till områdena, men att polisen består av många olika, så att säga, karaktär, kan man säga, olika sektioner och så vidare. De poliser man skickar till områdena där det kastas stenar och så vidare är ju speciella styrkor. De kommer ju till områdena enligt vad folk säger som har ju upplevt det här. Ungefär som att de befann sig i ett krigsområde och där brutalitet och övervåld, så att säga, blir vardagsmat. Mm. Och det är ju det som är problemet, inte att fler poliser finns, för att poliser har ju en roll att fylla i samhället. Men den rollen är väldigt, väldigt förändrad och lite diffus, tycker jag, idag. Alltså, ska de jaga tjuvar eller ska de provocera befolkningen så att det blir ännu mera?
Mm. Och en stad som återigen toppar löpsedlarna, och i synnerhet när det gäller just polisens agerande, är Malmö. Och därifrån kommer Sydsvenskans politiska redaktör, liberal ska jag säga, uppvuxen i Helsingfors, kommer från Malmö, Heidi Avellan. Vad händer egentligen i din hemstad just nu, Heidi?
Just nu så sitter man och diskuterar vad som hände igår. När vi talar om förorten så tänker vi oftast på Rosengård. Rosengård är ingen förort. Rosengård ligger mitt i Malmö. Men igår var det däremot kravaller i förorten, i det Limhamn som du nämnde här innan. I den fina förorten, då Svenskarnas parti hade sin manifestation där, så blev det... Det fanns ungefär 1000 motdemonstranter, de flesta av dem fullkomligt fredliga, självklart. Men också en del av den här våldsvänstern, om vi ska uttrycka det enkelt. Och en massiv polisinsats. Det har på något vis trappats upp i Malmö detta. Varje gång det händer någonting sånt här så blir det blir kravaller, det blir hård konfrontation och det blir polisingripanden. Och det som man måste ta reda på just nu är, blev det ett övervåld från polisen? Gjorde polisen, alltså, var det adekvata åtgärder eller inte? Det måste polisen utreda, för att annars kommer de att förlora det sista av sitt förtroende. De har tappat rätt mycket av förtroendet i, särskilt i vissa delar av Malmö. Men det du säger om polisnärvaro i Rosengård, kan jag säga, när man talar med människor i Rosengård så är den välkommen. Det finns skilda saker. Det är en sak att gå in som någon slags kravallpolis då det är upplopp. Och där tycker jag faktiskt att det är samhällets sak att försöka avbryta de upploppen. Men det handlar ju om att bygga upp förtroende. Det har Malmöpolisen också gjort. Det finns två sidor av det här. Det är inte bara det här famösa uttalandet om apajävelen, utan det finns också att ha en polisiär närvaro en vanlig tisdag i november. Att finnas på plats och ingjuta trygghet. Där har man lyckats delvis i Rosengård. Men Rosengård är mycket. Det ska vi också komma ihåg. Rosengård är en mosaik av flera olika sorters områden, flera olika sorters problematiker.
Mm, men något generaliserande och svepande skulle man kunna säga, att i Malmö ibland porträtteras som en förort till Stockholm. Där det ofta är väldigt, väldigt turbulent och rörigt på olika sätt. Och du tillhör ju en av de starkaste rösterna som på ledarplats ändå skriver att du tycker att bryta segregationen är Malmös viktigaste framtidsfråga. Och du skriver också att förorten inte är en plats och förortsbon inte är en typ. Verkligheten bor bakom schablonerna och till innanförskapet går ingen snabbfil, har du formulerat. Och då undrar jag så här, de här schablonerna, vem skapar dem? Är det vi inom media?
Ja, det är väl som vanligt vi inom media. När ni hör något om Malmö, ni som inte bor i Malmö, så handlar det ju oftast om problem. Det framstår som att Malmö faktiskt är ett utvidgat Rosengård, och Rosengård är en plats där det är ständigt pågående konflikter. Så är det naturligtvis inte. Det finns flera andra historier om Malmö, viktiga historier. Men de slår ju inte riktigt igenom. Malmö ligger en bit bort, helt enkelt. Och får på något vis klä skott för hela den här förortsproblematiken.
Varför domineras medieskildringen av dessa schabloner?
Därför att media dramaturgin ju handlar om, det ska ju vara det som sticker av, det som är på något vis onormalt dramatiskt. Och det är klart det att upplopp eller bränder i förorten är ju just detta. Men jag kan säga att i medier lite längre söderöver i landet så tittar man ju också på vardagen. Det finns människor som lever sitt alldeles vanliga liv i de här områdena som i resten av landet bara utmärker sig som problem. Och man kan se att när det kommer utländska besökare, det är ju det intressanta. Det kommer utländska besökare till exempel Rosengård för att se på det här som beskrivs som helvetets förgård ibland. Så blir de ju häpna över att det är ett ganska prydligt område. Välbyggt, välplanerat. Vissa ligger med de här markörerna vi talade om tidigare, att man kan säga att bakom den här gatan så är det någonting annat än framför den här gatan. Det uppstår ju här i hjärnan, uppe i huvudet på oss. Det är inte sånt som är inritat i verkligheten. Men det är inte husen, det är inte platsen, det är inte boendet som är problemet. Utan det är att de människor som bor i det här området har så dåliga livschanser. Är så långt från det här innanförskapet som man söker. Att där är så låg sysselsättningsgrad, hög arbetslöshet, att skolan har en sån utmaning, inte minst för att det är en snabb växling av människor på de här områdena. Så fort som man börjar integreras i samhället så flyttar man vidare, lite enkelt uttryckt. Det vill säga just de här skolorna, just de här kvarteren får ta stöten. Det är ju, Malmö är faktiskt den kommun som tar emot, alltså proportionellt sett, mest människor som kommer, alltså nyinvandrade människor, med den problematik det innebär. Den första smällen i integrationen samlas på ett ställe. Det är ju klart att det blir extrema utmaningar.
Helena Molina, du ville säga någonting om...
gör så här, och jag kan säga att den internationella forskningen och även den svenska forskningen säger att alltså det är så självklart att tidningar måste säljas, de måste köpa dem, man måste attrahera, och i den här massmediahavet så är det en väldigt stor konkurrens om vilka som ska läsa vad. Så att det massmedierna gör, att skapa någon slags stoff, alltså någon slags färdiga begrepp, färdiga produkter som är lätta att identifiera. Och därför är det jättebra till exempel för ett sånt syfte att ha ett Rinkeby. Alltså under en lång tid, så när man pratade om andra områden som man vill också lägga en massa problem på, så pratade man om till exempel Gottsunda, där Uppsalas Rinkeby. Alltså Rinkeby hade blivit en symbol. Så
det finns en medial dramaturgi som på något sätt behöver precis. De här platserna.
Ja, exakt.
Heidi Avellan. Jag tänker också, det är också ganska få människor som faktiskt bor i dessa förorter, i dessa stigmatiserade områden som miljonprogram, som skriver på ledarplats eller som har chansen att ställa frågorna som jag får göra just nu. Kan det bidra till schabloniseringen?
Det är klart det kan det, och man frågar ju alltid varför finns det inte i svenska medier fler människor som bor där eller som har den bakgrunden. Men det ena, det nämnde vi nyss, när man blir mer integrerad, kan svenska, får en röst, så flyttar väldigt många därifrån. Och det är ju liksom det ena. Det andra är att det är ju trots allt rätt långt språket det handlar om. Just i massmedier. Är du fotograf så är det någonting annat. Men man är tvungen att kunna formulera det här. Man kan formulera det på ett annat språk. Men då kommer det ju inte att bryta in i svensk massmedial diskussion.
Jag måste fråga dig, hur vi förvandlar utanförskap till innanförskap?
Jag tror att det är extremt komplicerat. Men att vägarna dit går alltid genom att kunna att ha ett arbete, en egen försörjning, att räknas med, bli en del av det här samhället. I Sverige är det väldigt viktigt för vår identitet, vad vi gör helt enkelt, att vi har ett jobb. Och hur tar man vägen dit? Jo, det är ju skolan. Det är skolan som är det stora misslyckandet idag. Det ser vi ju väldigt tydligt i Malmö, där många skolor har stora problem, och i Rosengård har en skola helt enkelt. Man var tvungen att stänga, försöka hitta nya sätt att lösa det eftersom man inte lyckades få barnen att gå vidare. Alltså det blev för hårda påfrestningar på den skolan. Och det är ju en följd av, naturligtvis, av en boendesegregation. Om vi måste gå i skolan där vi bor, och vi bor så segregerat som vi gör, så blir det övermäktigt för vissa.
Mm. Vad tycker du karaktäriserar den här debatten om miljonprogrammen egentligen? Alltså, tycker du att liksom, vilka har legitimiteten att uttala sig? Kan vem som helst tala och skriva om det här? Eller finns det liksom människor som är exkluderade per definition?
Allt mer tycker jag att debatten just nu och idag präglas av detta att man inte får uttala sig. Du nämnde nyss rasifiering. Om man inte är invandrare får man inte diskutera problem som drabbar invandrare. Om man inte är kvinna så får man inte vara feminist. Vi börjar bli så här. Man får bara representera det man själv är. Jag får bara representera nordiska invandrare, medelålders kvinnor, ungefär. Medan vi tidigare trodde att själva debatten, själva intresset, att vi med kunskap och empati skulle förstå varandra och tillsammans bygga ett samhälle, så håller vi just nu på att fragmentisera det. Jag tänker fortsätta att vara intresserad av det som här nu lite lätt fördomsfullt kanske kallas förorten, det vill säga vissa speciella problematiker i vårt samhälle som jag ser så att är faktiskt framtidsfrågan för Sverige. Vi måste lösa det, om vi uttrycker det enkelt. Alltså, segregationen måste brytas. Det är inte en fråga bara för Rosengård. Det är inte en fråga bara för Malmö. Det är en fråga för hela landet.
Min sista fråga innan vi släpper in Mireia här, Cheveria Ekesala. Det är så här, vem är det som bestämmer vem som får uttala sig? Frågan inte mig. Nej, till Heidi Avellan.
Det är lite självpåtaget. Man kan alltså mötas i svaren. När man har uttalat sig så kan man få veta efteråt. Här är sociala medier naturligtvis extremt snabbt på det och säger, fast du kan inte uttala dig, du vet ingenting om det här, du ska inte komma här. Och vem är det? Ja, det är någon slags sån här kommentarsfältsexpertis väldigt långt, men också vad vi ser på vissa kultursidor, vissa ledarsidor i mediedebatten. Och också människor, när jag i Malmö träffar folk och talar om den här problematiken, så säger man, bor du i Rosengård? Går dina barn i skolan i Rosengård? Nej, det gör de inte. Ja, men då ska du vara tyst.
Och i det här programmet är ingen tyst. Mireia Cheveria Ekesala, du är chefredaktör på Bang och medgrundare av Rummet. En snabb reflektion kring detta. Om den här debatten om miljonprogrammen innan vi ska lyssna på Ekot.
Ja, nej, men det jag tänker spontant är att det är väldigt fascinerande att gång på gång så hör man personer säga att man inte får prata om saker, och så är det precis det de står och pratar om. Och särskilt då ledarskribenter.
Vi får fortsätta alldeles strax. Tack så mycket så länge. Ja, det här är P1 Debatt. Jag heter Alexandra Pascalido. Jag är inför en fullsatt kulturhuset där vi diskuterar miljonprogrammen och de stigmatiserade förorterna. Vem bryr sig egentligen om miljonprogrammen när stenarna slutat vina och bränderna slocknat? Vi är inne på förslag och lösningar, och vi ska lyfta blicken och försöka se vad vi kan göra, hur vi kan kämpa för en framtid för de här förorterna som ger människor helt andra förutsättningar att leva ett gott liv. Och jag börjar med Mireia Cheveria Ekesala, som är chefredaktör på Bang och medgrundare av Rummet. Vilket är ditt problem med hur förorterna skildras och miljonprogrammen skildras i media?
Mitt problem är väl, jag kan knyta an till den diskussionen vi hade innan Ekot, och det var att till exempel till skillnad från som Heidi Avellan har uppfattat det, att när man pratar om så här rasifiering och tolkningsföreträde, så handlar ju inte det om att människor inte ska få säga saker eller tycka till om saker som de personligen inte har erfarenhet av. Men däremot att man ödmjukt ska inse att det spelar roll utifrån vilken position man talar. Och det är också väldigt tydligt när man pratar om, när det talas om miljonprogramsområden i media, så sker det på ett visst sätt, och det sker oftast via schabloner som man målar upp. Och det blir också tydligt, för att också knyta an till det vi talade om tidigare som några nämnde, att vad det gäller miljonprogrammen och vissa förorter i Sverige, så är det som att de delarna inte är en faktisk del av Sverige, och att då ska problemen också bemötas som finns där, också behandlas och bemötas utifrån det också, att det inte blir så här prioriterat.
Men du, hur kan det här vi och dem tänkandet se ut? Alltså, hur?
Alltså en ganska tydlig sak som finns, det är ju hur beskrivningarna sker av förorten i media. Det var ju bara häromdagen som en krönikör i Aftonbladet skrev när han åkte ut från till Husby här i Stockholm. Det ligger alltså 17 minuter ut liksom med tunnelbanan iväg. Och det var som att han hade hamnat på en helt annan plats. Jag kan citera. Husby känns som Mellanöstern eller Nordafrika. Människor ser annorlunda ut och affärerna är annorlunda. Alltså den här människan hade åkt... Han har bara tagit tuben ut till Husby där min mamma bor, men tyckte att han hade hamnat någon helt annanstans. Och då kan man ju liksom skratta åt de här beskrivningarna också, men det påverkar ju dels mediebilden, dels hur mycket man tycker att det som är i orten, händer i orten, också är en del av Sverige. Det påverkar, och det påverkar också politiken. Man kan också se till exempel händelserna i samband med det som hände i Husby då. Återigen, hur man berättade om det. Det var på fullaste allvar nyhetsreportrar som åkte dit och var som att de var i en krigszon. Och
de hade med sig livvakter, ska
de
säga.
Hade med sig livvakter, och där sprang folk som bodde där och undrade, men vad håller ni på med? Alltså så här, vem är ni rädd för? Är ni rädd för min mammas grannpojkarna, som är så här, min mammas grannpojkar? Och det spetsar till och det målar upp en otroligt stort avstånd, som att vissa delar av Sverige inte är en del av Sverige.
Men vad handlar det om då? Handlar det om att media Sverige inte riktigt är integrerade i det Sverige som håller på att växa upp, eller ja, men absolut har så, växt fram?
Men absolut, så påverkar det ju vem det är som skildrar vad. Och det är därför man ska ta den här diskussionen med en liksom lite ödmjukhet åtminstone när man pratar om tolkningsföreträde och vem som säger vad, och att det faktiskt spelar roll vem det är som rapporterar om någonting. Mm. Men det visar sig också så här på politisk plan. Det är inte bara media och att det vissa människor beskrivs som schabloner. Det tar ju också politiska uttryck. Innan det som hände i Husby så var det ju liksom lite fotbollshuliganer. Det var lite så här som spårade ur. Och då så gick statsminister Fredrik Reinfeldt ut och sa i medierna att vi måste alla gemensamt ta avstånd från det här fotbollsvåldet. Men när det hände, när några få brände bilar i Husby, så tyckte han, riktade han ansvaret till de 10 000 invånarna i Husby. Då var det deras problem. Då var det föräldrarna som hade fostrat barnen fel, och då skulle de ta avstånd från det våldet. Alltså den kollektiva bestraffningen, den samspelar med hur media målar upp de här områdena också. Mm.
Men kan det ändå inte vara så att vänstern på något sätt ändå gör anspråk på att ha facit och vara bäst i klassen när det gäller att engagera sig och bry sig om dessa områden?
Vadå, att vänstern?
Att vänstern på något sätt gör anspråk att sitta på facit och vara den som är mest engagerad i vad som egentligen händer i förorten.
Ja, vänstern gör väl anspråk på det, för att jag tror att en skillnad som jag kan se från skillnaden mellan höger och vänster är att medan högern föredrar att prata om utanförskap, så kanske vänster med är benägen att prata om klass och ser det på ett så här strukturellt sätt, att det här är inte kopplat till egentligen hur några bostäder är, utan det här är ju ett strukturellt klassproblem som finns i Sverige.
Men vill inte egentligen alla samma sak? Alltså den här polariseringen som vi ser, den ökade polariseringen och den här enorma politiseringen av frågan mellan vänster och höger, alltså gagnar den verkligen människorna i miljonprogrammen? Det känns lite grann som att båda lägren har gömt sig i skyttegravar, trots att man egentligen alla borde vilja lyfta miljonprogrammen.
Mm. Ja, men om jag ska vara liksom ärlig, så tror jag att det är väldigt många politiker som inte bryr sig så mycket om miljonprogrammen heller, rent krass. Det är väldigt lågt valdeltagande i de här områdena, och när det har lyfts initiativ, till exempel Alby inte salu var ett projekt, och invånarna i Alby gick ihop och samlade ihop tillräckligt många namnunderskrifter för att stoppa en utförsäljning av några bostäder som skulle privatiseras, så lyssnade inte politikerna på det initiativet, och då var det ju Socialdemokraterna som också, så att säga, svek invånarna. Så det är liksom, man vet inte riktigt vem som finns där för förorten eller
så. Det finns inga garanterade vänner, om man säger så, bland de olika politiska lägren. Abraham Steifer, du är liberal ledarskap på Göteborgsposten, du kommer från Västra Frölunda, och du är också har varit väldigt aktiv länge inom Assyriska riksförbundet och jobbar bland annat med ett äldreboende. Hur resonerar ni på Göteborgsposten kring miljonprogrammen? Det händer ju ändå en del i Göteborg också, ska man
ja,
säga.
Ja, det gör det. Jag jobbar inte specifikt med frågor om äldreboende, men jag vill bara ta fasta på en sak som hon pratade om här nyss.
Mireia Echeverria.
Ja, exakt. Om hur den här reporten hade beskrivit Husby var det, va? Som ett land, eller som har kommit till ett annat land. Problemet där är ju att hans beskrivning beskriver väl problemet ganska bra, för det ser ju väldigt annorlunda ut där. Problemet att det finns en segregation, problemet att det finns en polarisering, problemet är ju att det bor inte så många reportrar där. Problemet är ju att de som bor i innerstan faktiskt känner sig som att de kommer utomlands när de kommer till förorten. Och det är väl lite grann det här som vi också diskuterar, hur man ska bryta det här utanförskapet. Jag tänker när du ställer frågan om vad som är det största problemet, så tänker jag att identifikationen är ett jättestort problem. Att vi har ett övergripande problem i samhället där människor inte identifierar sig med det svenska. Och man lever, bor och ja, kanske dör i ett ganska långvarigt utanförskap. Och det är de frågorna vi måste prata om.
Varför identifierar sig inte människor med det svenska?
Nej, men det handlar ju självklart om utanförskapet där. Och då kan man ju prata om hur det ser ut. I Sverige är man ganska välvillig. Det sker satsningar. Man vill göra saker för integrationen. Problemet är att ofta så gör man det i form av pengar. Det kom en miljardsatsning, den här storstadssatsningen 15 år sedan, det kom en miljonsatsning.
100 miljoner delade ju regeringen ut till olika områden ganska nyligen.
Ja. Och problemet med det är ju att det är riktade insatser, ibland fastnar pengarna i byråkratin, ibland hamnar de hos de som skriker högst. Och då kommer det här exemplet då med ett äldreboende, eller det här exemplet som Nabila pratade om förut. Det finns människor som har bra, konkreta förslag som inte blir sedda. Man måste ändra perspektiv, man måste se människorna som bor ute i förorten som aktiva medborgare, inte som objekt som ska ta emot.
Men tycker du att förorterna och miljöproblemen får för mycket pengar?
Nej, alltså inte för mycket pengar, men det blir ju fel med pengarna. Om man satsar de pengarna på rätt saker och inlämmar verksamheterna i den dagliga eller kommunens egna verksamhet, så kommer de ju bli automatiskt en del av kommunen. Man känner sig sedd, man känner sig aktiv och man känner sig som någon som bidrar istället för att ta emot bidrag. Det är ju jätteviktigt att människor inte bara ska förbli objekt som hela tiden ska...
Finns det någon politisk korrekthet i var pengarna hamnar?
Ja, absolut.
Till exempel?
Nej, men pratar du om rätt saker i rätt tid så lär du få pengar för dem.
Vad är rätt just nu?
Ja, jag vet inte. Det är segregation eller... Jag vet inte, islamofobi, vad som helst. Då kan man få pengar för det. Men äldreverksamhet är viktig. Ungdomsverksamhet är viktigt. Och vad jag ser som det största problemet är att man måste sluta objektifiera de här människorna. Och det gör man genom att också kunna ställa krav. När man sjösätter verksamhet så måste man kunna se resultat. Det måste finnas transparens och så vidare. Man måste kunna aktivera de ideella krafterna, goda krafterna som finns ute i förorten.
Jättekort, Mireia, innan
vi ska
prata.
Jag vill bara snabbt kommentera det här med att det inte är viktigt med hur en ort, förorten beskrivs, och att du sa då att ja, men det är faktiskt så det ser ut i förorten, att det känns som att komma utomlands. Men det är väldigt allvarsamt ifall det är en av Sveriges största tidningar, en del av Sverige, beskrivs som att inte en del av Sverige, och att det är baserat på hur människor ser ut.
Ja, men jag håller med.
Beskrivningen betonar att det ser inte ut som i Sverige för att de ser ut att komma från en viss del av världen. Alltså det är ju Sverige.
Nej, men jag håller med. Och att man använder,
den är ju en väldigt exotisk blick som journalister har på orten, och det påverkar. Det finns ju politiker som liksom använder sig av sånt.
Nej, men jag håller med dig i det, men jag säger bara att det han pekar på, eller det vi ser utifrån det är ju att det finns ett problem med segregationen, att det finns en polarisering.
Att det finns en etnisk segregation.
Ja, så det är klart att det är ett jättebekymmer. Det måste ju alla tycka.
Och någon som får kliva in i dessa hem som kanske inte ser ut som det gjorde i Alla vi barn i Bullerbyn direkt, utan det ser lite annorlunda ut idag än vad det gjorde tidigare, och kanske inte har trasmattor på väggarna eller vad man nu ska ha. Det är Jonas Hagström som är förvaltare i bostadsbolaget Stendörren, och ni har ju en massa bostäder ute i bland annat Kista, Rinkeby, Tensta, Vårberg, Flemingsberg och så vidare. Hur ser det ut i våra miljonprogram bakom betongfasaderna idag?
Ja, det är ju väldigt olika. Alltså, det finns ju det som är det största problemet just nu, det är väl att trångboddheten. De här områdena byggdes ju på 60-70-talet och de största antalet lägenheter i treor. Jag tror det är 60-70%.
Och hur många har du träffat i en trea? Hur stora familjer?
15-20 stycken.
15-20 stycken, ja. Som bor i en trea?
Ja. Och det är ovanligt tyvärr. Alltså då kan det ju vara flera familjer, men många familjer har väldigt många barn också. Och det skapar ju problem, alltså både med underhållet i lägenheterna, det blir fuktigt och alltså det är ju inte gjort för så många människor. Så man får ju både vattenskador och dålig inomhusmiljö och lägenheter som slits ner fortare också om man är så pass många.
Vad har de för övrigt för problem, de här bostäderna som du besöker som förvaltare?
De byggdes en gång i tiden, då var det ju allmännyttan som det hette, det var ju kommunerna som ägde bostäderna. Men nu är det ju fler och fler utav de här fastigheterna som är sålda till privata företag, sådana som jag jobbar för. Och under årens lopp så kanske man skulle ha tittat på det här med underhållet, inte väntat så här länge, 40-50 år. Nu är det mer akut, nu måste man göra någonting nu.
Är det så att de privata ägarna bryr sig mer än de kommunala?
Ja, på ett annat sätt. För oss är det precis som alla andra privata företag att det ska finnas någon lönsamhet i det. Och då måste man vara rädd om sina fastigheter eller vad man nu säljer för någonting. Men i vårt fall är det fastigheter. Ja. Och då måste man ju se om dem.
Vad har du mött? Kan du beskriva? Ska du ta med oss in i ett hem?
Alltså, många lägenheter är ju väldigt, väldigt nedgångna. Och det som vi har haft problem med också det är att många hyr ut sina lägenheter i andra hand. Utan att få tillåtelse av hyresvärden. Och det innebär ju kanske att man inte ringer till våran felanmälan om man har fel eller så. Då blir det fuktskador, det blir misär. Det har ni ju säkert läst i tidningen också om det här med vägglöss. Och det har ökat jättemycket. Och det kan ju vara sådana familjer som bor i andra hand som inte vågar rapportera det. Och då kan det bli väldiga problem alltså. Mm. Och just vägglöss är ju, det är ju kul.
Men vi har ju hört om kackerlackor och en massa andra småkryp också.
Det har väl funnits längre. Det har ju funnits lika länge som jag har jobbat med det här i hemmen. Men just med vägglöss har jag accelererat de sista 4-5 åren har blivit jätteproblem. Och det är ju inte bara i Sverige. Det är ju
men vad gör fastighetsbolagen åt detta, bostadsbolagen? Gör de tillräckligt åt detta eller är det så att de rycker lite på axlarna?
Nej, alltså vi har ju, dels har vi en skyldighet, sen har vi en försäkring. Alla fastighetsägare har en försäkring för det här, så att det är bara att vissa hyresgäster kan tycka att det är en jobbig process. Det är just med vägglöss. Du är betet. Du måste bo kvar i lägenheten. Och du förstår du själv. Det är inte så jättekul.
Men den här trångboddheten, den beror ju dels på att människor är resurssvagare. Att de är fattigare helt enkelt. Ja. Eller hur?
Ja, det stämmer absolut.
Men det beror också på att utbudet på större lägenheter är begränsat.
Ja, alltså i Husby har vi det största vi har. Där är fyror. 94 kvadrat. Vi har ett litet område i Rinkeby, där finns det femmer. Sen är det liksom ettor, tvåor och treor.
Mm, så man skulle behöva liksom fler alternativ helt enkelt?
Ja, vi har till och med gått så långt i vissa fall där vi har slagit ihop två lägenheter. För att kunna lösa problemet.
Erik Stenberg, du är ju arkitekt och lärare på KTH och forskare. Du flyttade ju faktiskt till Tensta och bodde där i 12 år. Så det var inte någon blixtvisit direkt. Vad tänker du när du hör om miljonprogrammen?
Jag känner ju igen alla perspektiv och det är det som gör det både intressant och väldigt svårt. Men just det här med lägenhetsstorlekarna är ju en grej som jag har kommit att jobba mycket med, att visa att miljonprogramshus är bland det bästa som har byggts i svensk byggnadshistoria. Så man, ryktet är ju det diametralt motsatta. Man säger att det är sämsta områdena, men det är faktiskt bland det bästa som har byggts.
Och det här säger ju du, men samtidigt om en arkitektur som förr betecknades som människofientlig och att den genererade, så här skrev man alltså förr i tiden, man sa att den genererade sociala problem.
Men det sa man ju om innerstaden när man byggde ytterstaden, att det var sån misär, trångboddhet och fruktansvärt att det är en människofientlig miljö, det går inte att bo här, därför så bygger vi nya, ljusa, större lägenheter. Först byggde man massor med tvåor på 30-40-talet för att människor skulle flytta ut sina ettor och få det humant. Och sen så byggde man massor med treor. Men sen tog det ju stopp. Och när man pratar om välfärdsbygget så är det ju, vi kom ju inte så långt så att vi byggde tillräckligt många fyror och femmer. Och tanken var ju att man skulle flytta till radhus eller villa om man bodde större. Det var inte så att det var tänkt att man skulle bygga
stanna
in, ja, eller segregera som det antyddes tidigare. Och jag vet att det inte menades så, men att det, man byggde segregerade områden. Men man byggde ju medvetet områden som skulle ha för en svensk kärnfamilj med 2,7 barn och
men varför
1,1
älskar
bilar.
Du dessa områden egentligen, Erik?
Ja, men det är ju dels är det ju intressant att vara motståndare till den här ryktesspridningen. Men jag flyttade ju till Tensta till en lägenhet som jag hade ritat om som någon annan hade betalat för och jag kunde hyra. Jag fick ett förstahandskontrakt i Tensta snarare än andrahandskontrakt på Östermalm. Jag blev anklagad för att göra en omvänd klassresa för att jag gentrifierade allt möjligt, men egentligen handlade det ju precis som alla andra att jag hittade ett bra boende, och då upptäckte jag ju att ryktet i Tensta var så fruktansvärt mycket sämre än verkligheten, och då måste man ju jobba med de förutsättningarna, och just i Tensta så saknades det femmer. Då flyttade jag in i ett hus som det var väldigt enkelt att visa, man kan bygga om till femmer, och så gjorde vi det för en bomässa.
Så vad har du för förslag för att vi ska lyfta miljonprogrammen?
Ja, det är flera delar, men ett är ju just att titta på de boende. Vad har de för behov? Och trångboddheten är ju en jättestor bit. Sen finns det områden som jag inte kan. Skola, vård.
Nej, men om du håller dig till ditt område.
Om jag håller mig till arkitekturen så är det ju sen de här processerna. Mm. Vi har varit inne på det. Att jag tycker att processen måste ju präglas av att man har en förståelse för att samhället har förändrats enormt mycket sen det byggdes. Mm. Vi som bor i miljonprogramsområden är annorlunda än det var planerat för.
Jonas Hagström, om du hade trollspö, vad skulle du vilja förändra i dessa områden?
Ja, men det är väl det du är inne på där med storleken på lägenheterna. Sen finns det ju andra delar som vi jobbar med också. Det är ju, vi jobbar jättemycket med olika verksamheter som vi stöder, och det tror jag är jätteviktigt.
Vad då till exempel?
Nej, men igår hade vi något som heter Husbyfestivalen ute i Husby. De firade 20-årsjubileum och hela Husby lever ju upp den dagen. Det är bra artister som kommer dit, det är lite roligt för ungarna. Det är mat från alla möjliga delar i landet eller i världen.
Ja, som det brukar vara på festivaler kan man säga. Ja. Elias Georgiadis, du är bostadsentreprenör kan man kalla dig. Du är vd för Sterner Stenhus. Du är uppvuxen i Hallunda. Och har, eller hur?
Ja, det stämmer.
Du ser helt chockad ut. Och du har nyligen flyttat till Mälarhöjden.
Ja, det stämmer.
Från ett segregerat område till ett annat. Du har alltså gått från att vara hyresgäst till fastighetsägare. Du har blivit lite grann av en Zlatan inom fastighetsbranschen. Ni skrattar, men det här är på riktigt. Och köpte upp lägenheter i Vårberg bland annat.
Ja, precis. Det stämmer.
Berätta
tillsammans med Stendörren då, och Jonas som vi är kollegor. Jag är uppvuxen i Norsborg, Hallunda. Och bott där i nästan i 30 år. Och sen har man jobbat och byggt upp lite företag och köpt lite fastigheter, så har man sett också, man har ju sett under alla åren hur det är där ute. Jag har ju gått i alla skolorna i Botvids gymnasiet och allting, och det är ju inte exakt som de påstår att det är så dåligt som alla påstår i media överallt, men det finns ju stora problem. Och under alla åren så har jobbat, och sen har vi nyligen flyttat till Mälarhöjden, och då ser man ju skillnaden på skolor och folk som bor i området. Det går ju inte att jämföra. Det är ju en helt annan värld. Det är som vissa sa här, att man går över en gata så plötsligt så är det ju en helt annan värld. Det är ju det.
Hur då? Kan du ge oss ett exempel?
Ja, men det är ju, i Mälarhöjden så bor ju mera folk som är högre klass, mest kanske jurister eller folk som har högre status. Tittar man i Vårberg eller Hallunda så är det väl enklare folk.
Men att du köper lägenheter i till exempel Vårberg, är det liksom en lönsam investering?
Ja, alltså det är en lönsam, men sen är det jättemycket jobb med, alltså folk tror ju att man köper en fastighet och så har man köpt den och så tjänar man massa pengar. Det är inte så. Vi har haft så mycket problem tillsammans med Jonas, har vi varit där i över 2,5 år och krigat där för de som bor där, de som har butiker och affärer. Vi har krigat mot mycket kriminalitet, väldigt mycket kriminalitet, och det beror på att vi kanske har några hyresgäster som inte kanske sköter sig så bra eller väldigt tungt kriminella som man inte får bort därifrån. Det är helt omöjligt att få bort någon från en lägenhet, så funkar det ju här i Sverige. Och då får de andra drabbas. Så är det. Vi har ju väldigt många bra hyresgäster och sen kanske några som förstör området. Mm. Det är väldigt mycket problem i vårt B-centrum till exempel. Men vi har ju gjort massa saker som har gjort att det har blivit bättre. Eller försöker i alla fall, men det är inte så lätt.
Så när du säger att ni krigar mot kriminaliteten, vad gör ni
alltså,
då
vi
exakt?
Gör inte på det, men vi är där, hjälper folk som vill ha det bättre. Vi gör som Jonas sa, lite sådana här events med lite roligare artister så att man får lite mer liv i de här centrumen som är lite folk har glömt bort. Och sen är vi där mycket, vi får ganska mycket hjälp eller, av polisen nu på sistone i alla fall. Och kanske få bort lite folk som inte ska vara där kanske.
Sen vi hade i våras, vi hade en Vårbergdag och då valde vi ut 15 stycken ungdomar som kanske var lite ute på kanten och gled, och de vart de ambassadörer för Vårberg, och det projektet pågår fortfarande tillsammans med en kille som heter Gashur som är egentligen brandman då, men som lägger ner jättemycket tid och energi på att jobba med ungdomar. Och jag hängde med dem, eller som de säger, hänga med de ungdomarna rätt mycket, och jag tyckte det var jättekul och jättespännande. Men det jag märkte, det var ju det att de har så dålig självtillit.
Vad menar du med det, att de har dålig självtillit?
Men alltså, de var ju lite imponerade av mig, men så jag är själv uppväxt i förorten och jag har knappt gått ut gymnasiet, inte så här, men de tror ju inte att de kan någonting. Alltså de skulle bli städare som farsan eller börja på Donken eller... Alltså, det går ju, Elias är ju ett levande exempel. Det går ju att...
Man måste tro på sig själv, ja. Man måste kämpa. Man kommer därifrån om man vill. Men det är många av mina kompisar som har gjort massa saker och de bor fortfarande i Norsjö, för de älskar området. Och jag skulle inte heller... Det är jättebra att bo där. Men kan man göra någonting bättre så kan man väl försöka flytta eller köpa någonting annat. Det är ju så det funkar. Sen måste man ju också påpeka också att alla de här områdena... folk letar ju efter, det finns ju inga hyreslägenheter i Stockholm, och folk ringer och ber oss om lägenheter, och det spelar ingen roll om det är vägglöst eller inget golv eller något kök, de vill ju flytta in, det finns inga lägenheter.
Nej, bostadsbristen är ett så stort problem också säga. I Stockholm.
Och sen är det inte så enkelt, vi var ju i en av deras områden i Flemingsberg i Visätra för någon vecka sedan, och så mötte vi lite killar där ute på gården, och de kom fram direkt till oss och sa att min lägenhet läcker och den är så där, och då har de precis tagit över det här området för något år sedan, och då sa det enda vi kunde säga, det är så många som har samma problem. Lägenheterna är ju inte underhållna, de har ju glömt bort kanske att göra det här renovering för 10-15 år sedan. Vi håller ju på att Botkyrka byggen också och jobbar med Alby och renovera fasader, och då ska man åka dit och titta hur det ser ut, de här nyrenoverade fasaderna.
Ja, men vem ska betala den här notan för renoveringarna, upprustningarna? Och när man renoverar så är det väldigt många människor som inte har råd med de nya högre hyrorna. Jag vill ha ett kort svar av Erik Stenberg som jobbar på KTH eller arkitekt, eller ja, Jonas.
Alla måste vara med och betala.
Alla, staten,
inklusive staten. Ja, staten var ju med och byggde. Mm. Och vi ser ju att det, så länge det inte kommer några incitament, så vet ju inte resten av branschen och sen boende hur de ska agera. För det finns många olika krafter. Det finns energirenovering, det finns teknisk renovering och det finns motverkan mot segregation. Till det så börjar poppa upp kulturhistoriska värden, att man k-märker Tensta. Ja, vad är det man k-märker? Man befäster ett utanförskap potentiellt. Och då skulle regeringen kunna peka ut en riktning. Ja, men det viktigaste just nu med den tekniska renoveringen till exempel, stärka förvaltningsrollen. Eller energirenovering och ha mer forskning kring teknik och energi, solceller, fasad, isolering och så vidare.
Mm. Victoria Persovic-Gutierrez, du arbetar ju som ekonom och projektledare i Malmö stad och leder forskningsprojekt om miljonprograms upprustning, vars syfte är att ta ett helhetsgrepp när det gäller bostäder, skola, fritidsaktiviteter, jobb och infrastruktur. Alltså du ska ta ett helhetsgrepp över allting, och man ska också säga att du är född och uppvuxen i Rosengård själv. Så att vad ska du göra? Nu ska du lösa alla de här problemen. Hur ska du göra?
Jag refererar lite till Irene Molina, det hon sa innan, att det finns fantastisk forskning gjort på området. Man implementerar inte den bara. Och det är ju Malmö, det man har börjat göra är just att prototypa fram olika lösningar och testa dem. För det finns ingen masterplan för hur man ska renovera miljonprogrammet, varken tekniskt eller socialt. Och väldigt många av de som har pratat hittills har pratat om den ena aspekten. Man har fastighetssidan pratat om husen, hur mår husen? Är de verkligen i så dåligt skick? Ja, det varierar, det ser vi i alla våra miljonprogram. Det är liksom, det beror helt på hur mycket blåser vinden, hur mycket har man gjort på 70-80-talet eller har man inte gjort någonting alls överhuvudtaget. Samma sak är liksom att titta på de sociala aspekterna. Det beror helt på, alla våra områden är olika. Men det vi, vår utgångspunkt är att man inte kan utgå ifrån bara det tekniska eller bara det sociala. Man måste koppla ihop de här två. För att annars får man inte ihop kalkylerna. Oavsett om staten betalar eller vem som går in och betalar. Man måste koppla ihop. Vad kostar verkligen att ett område är i ett utanförskap? Och vad kostar avsaknaden av renoveringarna? Och kan vi börja testa lösningar som, ja, där vi får ihop de här två? Och på så sätt försöka lösa vissa av dessa problem i alla fall.
Så vad till exempel, vilka, har du någonting innovativt som ni kan presentera för oss här idag?
Bostadssituationen var ju uppe, avsaknaden av bostäder. Och det är ju också ett problem i miljonprogrammen. Liksom att det saknas bostäder i liksom många av storstäderna. Samtidigt som man måste renovera. Och det vi har gjort i vissa delar av Malmö är att vi har testat i renoveringssammanhang. Kan man rekrytera lokalt? Kan man liksom ta in folk, liksom, de boende?
Så eftersom de arbetslösheten med i dessa områden också är mycket högre. Precis. Så menar du helt enkelt att man skulle ge chansen till de boende?
Ja, men de boende kommer ju inte in på arbetsmarknaden. Malmö växer. Malmö växer med jättemånga arbetstillfällen. Men de går ju inte till de här områdena. Ofta visar man upp en vision om Malmö som den levande framtidsstaden. När det samtidigt finns liksom många utmaningar. Så det gäller liksom att få folk i arbete. Och då måste ju kommunen ge någonting i utbyte. Och då har vi ju testat på att, men okej, kan vi för de här fastighetsägarna som rekryterar lokalt i sina områden, kan vi sänka markpriserna om de bygger nytt? För i Malmö behöver vi bygga nya bostäder. Och då får vi liksom på så sätt att man kopplar de sociala och de fysiska. Samtidigt så pratar vi mycket om, vi jobbar mycket med jämställdhet. Vem är det som får ta plats i den offentliga, det offentliga rummet? Vem är det som får vara med och bestämma? Och vi ser ju att väldigt många av de här utmaningarna är kvar på grund av att inte bara media många av de som skriver inte har en koppling till miljonprogrammet, utan det är politiker och tjänstemän. Vem är det som sitter och tar besluten i stadsbyggnadskontoret? Vilka är de här tjänstemännen? Och så länge inte vi får människor från olika miljonprogram, och det här är viktigt, i Malmö har vi inga förorter.
Det sa Heidi Avellan också precis.
Och ändå så sitter liksom folk och pratar om förorter här. Så länge vi inte har folk från de här områden med annan kunskap också. Det handlar inte bara om att anställa liksom landskapsarkitekter. Det handlar om att anställa helt andra typer av kompetens. Och det är lite sorgligt när Heidi Avellan säger att man måste kunna svenska. Ja, jag tror att många kan svenska, men det handlar om att se liksom, vad är det för kunskap man värdesätter. Värdesätter man bara en journalistutbildning på 5 år så kommer man inte kunna rekrytera så många andra ledarskribenter i Sydsvenskan. Man måste kunna ifrågasätta det och kanske rekrytera någon annan. Och jag tror att folk kan lära sig skriva.
Mm. Om du vill säga någonting, Heidi Avellan, så är du hjärtligt välkommen, ska jag passa på att säga. Men Victoria, jag tänker att du växte upp i Rosengård. Och vad skulle du, om du var politiker, om du fick bestämma, om du skulle förändra en sak över en natt, vad skulle det vara?
Då skulle jag tillsätta en minister för staden som just tittar på de här frågorna, inte från ett infrastrukturperspektiv, inte från ett socialt perspektiv, inte från ett arbetsmarknadsperspektiv eller bostadsperspektiv, utan från att titta på allt detta sammanhängande. För du löser inga av de här problemen genom att bara titta på hur husen mår eller att ge folk jobb. Då har du fortfarande husen kvar. Utan du måste koppla ihop de olika grejerna. Mm. Det skulle jag göra. Och det andra, i så fall, om jag nu tänker att jag önskar hej vilt, är ett infrastrukturprogram. Mm. Att man kan ta sig dit och tillbaka på lätta sätt. Att man kan röra sig i staden.
Mm. Att man förtätar på något sätt också. Jag tänker att till exempel så har ju regeringen bestämt att diskrimineringsombudsmannen ska flytta till Rinkeby från innerstan. Vad tycker ni om sådana förslag?
Vi hör det här att många centrum försvinner, och då kan det här vara ett alternativ att man skapar arbetsplatser. Men det gäller inte bara arbetsplatser för diskrimineringsombudsmannen. Vi kan väl flytta hela liksom riksdagen till något sånt, inte bara diskrimineringsombudsmannen.
Adam Steifo, vad du viftade, vad ville du säga?
Nej, jag tänkte på om man ska prata lösningar och sånt där, så måste man utgå från människorna som bor där eller husen som finns där. Det här, den gamla storstadssatsningen som jag pratade om förut, hade ju ett lyckat projekt, och det var i Göteborg, den så kallade Gårdstensmodellen, som hade ett enkelt koncept. Det var att de boende skulle vara aktiva i sin närmiljö, de skulle vara med och fatta beslut och bygga om och renovera och så vidare. Så att jag tror att nyckeln handlar om att människor måste vara aktiva. De får inte vara passiva mottagare. Vi kan inte låta välviljan gå så långt att vi reducerar människor till bara mottagare. Så hela perspektivet måste förskjutas till att göra människor aktiva.
Mm. Aktivera människor, för du anser alltså att de är passiviserade.
Ja, men samhällets perspektiv är sådant att när man ska göra satsningar, då kommer det integrationsprojekt, och så pytsar man lite dit och lite dit, och sen så dör det bort. Man måste ju jobba långsiktigt med de här frågorna, och ingen kan förändra de här områdena förutom de som bor där egentligen.
Mm. Victoria, kort.
Du kallar det pacificering. Jag tror väldigt mycket på det Nabila sa tidigare, att handlar om möjligheter. Att ge möjlighet, alltså folk jobb, ge dem möjligheter att plugga, och att skolorna, sjukvården då ska vara jämlik. I Malmö liksom skiljer det 7 år i levnadslängd beroende på vilken stadsdel du lever upp i. Så det är 7 år kortare beroende på för du är uppvuxen. Mm. Och det är där det handlar om förutsättningar.
Och i Stockholm är det skillnaden på livslängden på bara några tunnelbanestationer på röda linjen.
Ja. Det ena behöver ju inte utesluta det andra.
Nej. Felicia Margareta, du bor på Malmövägen i Sollentuna. Du är 21. Du har ännu inte röstat. Du är första gångs väljare.
Yay.
Ska vi säga. Vad roligt. Är du glad?
Jag är glad.
Ja, det är väldigt lågt valdeltagande. Alltså jag tror att lägst i landet i förra valet var ju Rinkeby och Rosengård. Och då, det kan man ju ändå koppla till det här med vem bryr sig egentligen om miljonprogrammet. Då kan man också undra så här, bryr sig de som bor i miljonprogrammen själva?
Alltså, vi har
politiken.
Ju pratat mycket om möjligheter och förutsättningar, och jag jobbar mycket med ungdomar aktivt sedan i alla fall 4 år tillbaka. Då jag insåg också det här med valet, att för jag var 17 förra valet och kunde alltså inte rösta. Och jag blev väldigt besviken när jag såg att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Dels för att jag är halvrumänsk och svensk själv och stöttar absolut inte någon typ av rasism eller främlingsfientlighet i framförallt riksdagen. Och jag var så frustrerad. Så jag gav väldigt spontant, lyssnade på min magkänsla i att våga stå upp för mig själv. Så jag startade ett event på Facebook där jag uppmanade folk att möta mig här nere på Sergels torg dagen efter valet. Och det kom 10 000 personer inom loppet av 12 timmar. Och vad jag vill säga...
Hur många vänner har du på Facebook istället?
Efter den dagen blev det ganska fullt på mitt konto. Skämt åsido.
Men trots att du inte kunde rösta så kunde du i alla fall påverka situationen eller göra din röst hörd, menar du?
Ja, alltså det jag insåg då framförallt var att mycket är också vad vi gör i vår vardag, och framförallt om man pratar ungdomar. Det handlar inte bara om att man ska veta att det finns möjligheter, utan också känna att man är en del av samhället och kan påverka. Så jag tror det är där man också måste tänka på hur engagerar man ungdomarna och hur upplever de sitt samhälle och sitt eget liv idag. Många ungdomar idag upplever att det är skitsamma vad de röstar eller om de ens ska rösta, för att det spelar ändå ingen roll. Och just de ungdomarna, att kanske då istället för att säga men gå och rösta för nu kan du rösta, så fråga kanske, men varför känner du att du inte vill rösta?
Du har ju varit med, du är också fotograf och initiativtagare, en av initiativtagarna till Förorten i media.
Yes.
Vad är ditt problem med hur förorten framställs i media?
Jag tror vi har pratat ganska mycket om det.
Men har du någon egen åsikt om vad du...
Absolut. Ja, så jag är uppväxt i Sollentuna. Där kan man också se extrema skillnader från gata till gata. Och jag bor nu på Malmvägen, och Malmvägen är ganska känd för att vara ett farligt område, i alla fall sedan 10, 15, 20 år tillbaka. Och nu har kommunerna till och med gått in och ändrat Malmvägen. De har alltså ändrat adressnamn. Det står så, när jag kommer från pendeltåget och ska gå hem, så ser jag två skyltar där det står, nu heter det något jättekonstigt, kan inte ens uttala det, Hvidoriestråket.
Ursäkta?
Hvidoria.
Från Malmvägen till Hvidoria. Ja, det är det här som Irene Molina i sin forskning kallar för territoriellt stigma. Det var sånt som fick mig att inte säga att jag bodde i Rinkeby utan bodde i Spånga.
Okay.
Ett tag när jag skulle
skämmas. Och då tänker jag, men hur, alltså, det här ser jag varje dag när jag går hem. Och också i samband med förorten i media, kampanjen som vi då drog igång, var just att vi själva upplevde att mediebilden av förorten är inte vår verklighet, vi som lever där idag. För det är inte bara bilbränder, det är inte bara kriminella tonårsgäng som går runt och leker gangsters. Och vad vi gjorde då var att vi googlade på förorten. Kan ni gissa vad som kom upp då?
Nej, men du kan säga.
Bilbränder. En kvinna som låg på gatan med en sjukvårdare över sig. Förslag kom upp ghetto och Rinkeby. Och vi satt och skrattade och tänkte, men vad är det här för någonting? Så vi drog ihop en kampanj där vi då gav makten tillbaka till förortsborna själva. Mm. För att idag har vi flesta, vi går runt med iPhones, vi fotar vår vardag. Och vi uppmanade folket att själva fota sin förort då för att visa en positivare bild.
Man kan alltid komma med motbilder. Hej Diavelan, ett förslag ifrån dig. Vad ska vi göra för att lyfta de här miljonprogrammen?
Vi ska framförallt sluta att bunta ihop dem och göra dem till ett program och en problematik. Det här handlar om många städers, många olika områden där det bor fullt av individer som alla lever sitt liv och att ge alla de förutsättningar att ordna upp. Sen har jag full respekt för att byggnaderna i sig och så här, det är liksom lite mer kollektivt att rusta upp dem. Men sluta bunta ihop. Du sa att 25% av Sveriges befolkning lever här. Vi kan ju inte säga att 25% av Sveriges befolkning har exakt samma problem och väntar på samma lösning.
Mm. Tack så mycket. Då ska vi se Nabila, Irina Molina. Jag vill ha snabba, korta, konkreta förslag. Vad ska vi göra för att lyfta förorterna och de här stigmatiserade områdena som vi talar om? Milad Mohammadi, alldeles strax ska du också få mikrofonen och dela med dig av dina visioner som inspirerar väldigt många människor. Varsågod, här mikrofonen. Nabila, Irene, Banna Bisra tar vi också här. Det är flera, vem vill?
Ja, Nabila är det som pratar nu då. Jag tänker att människor ska få samma förutsättningar och som alla andra i Sverige och att förutsättningarna för ett gott liv ska inte vara beroende av klass.
Tack så mycket. Irene, har du något kort och konkret?
Jag gillar väldigt mycket den talare som tidigare pratade om en miljardprogram. Det tyckte jag var jättebra. Alltså jag skulle säga ett nytt miljonprogram med betoning på nytt. Inte samma, utan ett nytt. Och där alla olika politiska arenor sammanstrålar i ett projekt som inte handlar bara om bostäder som det faktiskt var på vid miljonprogrammet. Det handlar inte bara om bostäder. Det handlar om ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik, markpolitik och invandringspolitik och så vidare. Mm. Så att, återigen, ett nytt, men betoning på nytt, miljonprogram. Mm.
Vi har också ett annat underbarn här. Det är många underbarn här idag. Och Milad Mohammadi, du var bara 22 år när du tog statsvetare och juristexamen. Och du föreläser och är entreprenör och har föreläst för även Norges förra statsminister Jens Stoltenberg. Hur ser din vision ut? Du växte ju själv upp i ett miljonprogram utanför Västerås, va? Hur ser din vision ut för framtidens miljonprogram?
Jag har alltid haft en tes om att Sveriges största möjligheter kommer från de här områdena vi kallar för miljonprogram. Att de 100 nationaliteterna som finns i de här områdena, de är inte bara undervärderade enligt samhällets normer, de är också nedtystade, nedstampade och utanför. Och det är upp till oss som har makten i det här samhället att lyfta upp de här individerna och genom att satsa på dem genom att fördela resurserna till de som förtjänar det och att alla de barn, unga och unga vuxna och vuxna som befinner sig i de här områdena, de är Sveriges största möjligheter. Och för mig vill jag visa för det svenska samhället tillsammans med min vän Amir här att de här barnen som finns i de här områdena, de är faktiskt det vi behöver satsa på. Så vi kommer höstterminen 2015 i Järvaområdet starta det som ska förhoppningsvis bli Sveriges bästa skola. Och med den idén vill vi visa hur vi ska verkligen stärka de här unga människorna att våga drömma, att tro på sin framtid. Vi måste förtjäna deras respekt få tillbaka deras tro, för vi har förlorat den. Och det kan vi göra genom att tillhandahålla dem möjligheter, men också försöka inspirera dem att vara förebilder som får dem att känna sig starka, att de vill skapa en skillnad i den här världen. Typ så. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi belyser att alla vi här har ett ansvar. Vi är privilegierade, vi har fått många möjligheter, och det är upp till oss att lyfta upp de här människorna. Det kan vi göra genom att finnas där för dem, lyssna på dem, men också våga släppa in dem i våra verksamheter, organisationer, maktpositioner, för att en större mångfald bidrar till det här samhället. Därför är det viktigt för oss att kämpa för de här frågorna, ta ställning och verkligen inte gå förbi, för vårt passiva beteende kan också betyda att det blir mycket sämre för dem. För mig har det varit en personlig dröm om att stärka de här barnen så mycket som möjligt genom att ge dem kunskap, inspiration, verktyg och vara förebilder, så att de kan förändra det här samhället som vi försökte förändra till det bättre, men kanske inte lyckades lika bra som jag tror att de kan göra.
Tack så mycket, Milad Mohammadi. Flera som har konkreta förslag. Det är bara, vi ska snickra ihop en önskelista till politikerna här. Det är snart val, det är bara önska sig.
Hur många politiker är ute i de här så kallade utanförskapsområdena idag? Jag tror att det är viktigt, om vi pratar om makten som Milad pratar om här, släppa in folk i makten, så är det viktigt att vara där och vara nära, precis som han säger, och våga rekrytera istället för att vara rädd för att mista sin stol eller sin plats. Och det är så vi växer tillsammans, genom att alla får med, såklart.
Mm. Tack så mycket. Mireia, vad har du för förslag?
Men för mig är det väldigt tydligt att under det här samtalet så har vi egentligen pratat om klass, och vi har också pratat om strukturell rasism och hur den drabbar vissa delar av befolkningen. Så min önskning är ju helt enkelt en annan omfördelning av resurserna, där de som har mer får ge mer också till de som behöver, helt enkelt.
Shirvan, du har dragit igång en förening som heter Ung och Stolt i Farsta. Berätta, vad ser du, vad önskar du dig för lösningar? Vad önskar du ska hända?
Det jag önskar är att politikerna och staten satsar mer på ungdomar som vill hoppa av kriminalitet och hjälpa andra. Så det är vad jag skulle vilja satsa på. Mm.
Andra förslag? Felicia, original.
Jag skulle gärna vilja uppmana och uppmuntra kommuner att faktiskt kanske ha ett litet rum någonstans i kommunhuset där det är massa så här, whiteboards och massa kritor, och bara där man kan gå nuts och bjuda in de som faktiskt bor där att få ha dialoger, att få komma med egna förslag och ha den platsen öppen. Ben.
Men det vi hörde, det var att Irene Molina sa att det inte är kunskap vi saknar, det är modet att gå från ord till handling. Sista ordet, Erik Stenberg, du jobbar ju på KTH Arkitekt. Vad önskar du dig sist? Ja,
två saker. Det ena är ju att vi inser att miljonprogramshusen är bättre än det vi bygger idag, så de kommer att stå längre. Och det andra är ju att det, om det finns ett vi och dem, så är problemet ligger ju hos oss, inte hos dem.
Tack så mycket. Det var Peter Batt om miljonprogrammen. Vi är tillbaka den 7 september, samma tid i samma plats, och då ska det handla om polisen. Tusen tack till alla er som lyssnade och alla er som var med. Och lycka till med allt ni gör.